Precis som du redan hört i inledningen här så vill vi stanna inför en del texter den här serien. Serien har vi kallat för Kallad. Texter som är lite kärva. Det är Jesus texter där han talar om hur man liksom är en lärjunge. Och om du har missat inledningen förra veckan när Ea predikade så är det en stark rekommendation att du lyssnar på den mycket fina predikan. Idag ska vi läsa från Lukas evangeliets 9:e kapitel och vi läser från vers 18 och framåt. En gång när han hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom, då frågade han dem: vem säger folket att jag är? De svarade: Johannes döparen, men somliga säger Elia och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Petrus svarade: Guds messias. Han förbjöd dem strängt att tala om det för någon och sa: människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Och han sa till alla: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv? Den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Jag försäkrar er, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett Guds rike. Dagens text börjar ju med den här stora frågan som människan har ställt sig i generationer. Vem är Jesus egentligen? Och det finns lite olika förslag som de har snappat upp från folkmassan. Men Petrus bekänner: amen, du är Guds messias. Och så ligger det liksom i luften för alla som deltar i det här samtalet att den här bekännelsen, den för med sig en rad förväntningar som har med maktövertagande, politisk kontroll och herravälde att göra. Och Jesus, han är snabb här med att liksom ta död på de förväntningarna. Han försöker hjälpa lärjungarna att förstå att Guds messias alltid väljer en annan väg. Hans väg handlar om att lida mycket, bli förkastad, dödad och uppväckt på den tredje dagen. Och det är i det sammanhanget som den här andra delen kommer. Oavsett om det här råkar sägas vid samma tillfälle eller senare så har Lukas åtminstone valt att lägga de här två händelserna kloss i kloss. Och jag tror inte att det är någon tillfällighet. Allt avgörs på vem jag tror att Jesus är. Att riskera sitt liv, det gör man för att man tror att Jesus är den. Att han är det. Att han är den han säger sig vara. Man riskerar inte sitt liv för vad eller vem som helst. Och så säger Jesus att han ska lida och dö för att sedan uppstå. Och liksom direkt på det så kommer den här inbjudan till efterföljelse. Det är som att han säger så här: jag är på väg mot ett kors. Jag har kapat alla linor till ett tryggt, tillbakalutat, etablerat medelklassliv utan några som helst risker. Jag går en lägre väg. En väg i tjänande, ödmjukhet och självutgivande. Är det någon som skulle vilja följa i mina spår? Är ni med på att de här sitter ihop? Han berättar vilken som är Messias väg och sen kommer frågan om någon vill följa. Jesus har fattat sitt beslut om att gå korsets väg. Och så vänder han sig till sina lärjungar och kallar dem att följa med. De förstår naturligtvis inte riktigt vad det kommer att innebära. Det här löper ju som en röd tråd genom evangelieberättelserna. Hur lärjungarna har så svårt att ta in att vägen ska bli den här. De fattar liksom inte att den djupaste kallelse från Guds utvalde är att lägga ner sitt liv. Och så är det som att i vers 22 vi läste här, va? Människosonen måste lida och bli förkastad och dö för att så småningom uppstå i härlighet. Så är det som att vi anar också en kristen människas väg i efterföljelse. Här finns en kedja av erfarenheter som varje lärjunge behöver vara med om. Jag fattar ett beslut och på det följer lidande, förkastelse, död och framtida härlighet. Och så beskriver Jesus någon slags paradox här, va? Den som krampaktigt håller fast vid sitt liv kommer att mista det. Men den som mister sitt liv kommer att vinna det. Hur ska man förstå det? Hur ska vi liksom hitta någon bild för det? Jag prövar, men får vi se om ni är med på den. Tänk dig en människa som står mitt på E4:an i höjd med IKEA ungefär. Mitt i trafiken, där har man hela sitt liv. Man håller krampaktigt fast vid sina grejer, sin karriär, sina planer, sitt rykte, sin trygghet. Allt det där som man har byggt upp, liksom. Stålarna, sparandet, grejerna. Och så kommer Jesus och så säger han, men här kan du väl inte stå? Lämna detta och följ mig. Och så kan vi tycka att Jesus liksom, att det är ett högt pris eller att Jesus är kärv. Men är ni med på att det finns något slags omsorg i det? Om du står kvar här mister du ditt liv. Du måste släppa detta för att vinna ditt liv. Du måste gå härifrån. Här kan man inte stå. Det är jättefarligt. Och det är som att den som klamrar sig fast vid rättigheterna, det egna bygget, det egna egot kommer på ett eller annat sätt att förlora sig. Och den som släpper taget kan finna sig. Vårt sätt att läsa om Jesu lidande som något enbart ställföreträdande är ganska problematiskt. Alltså, när vi läser texterna om Jesus så tänker vi, ja, men det var gött att han gick korsets väg så att vi slipper. Nej, det finns en väldigt kärv inbjudan i detta. Allt kristet liv är märkt av ett kors. Och att följa i Jesu fotspår har på ett eller annat sätt med utsatthet att göra. Det kan vara klurigt för oss att höra, läsa en sån här text och liksom fatta sprängkraften i den. När åhörarna lyssnar till att Jesus talar om att ta på sig ett kors så är det en otroligt dramatisk bild. Kanske den enklast skulle översättas med att han står i Texas någonstans och säger alla som vill följa mig måste först sätta sig i en elektrisk stol. Är ni med? Det här är inget smycke i antiken. Det är det mest brutala man kan tänka sig. Jag hörde min kollega Niklas Piensoho som är pastor i Stockholm. Han berättade att han skulle gå och köpa en konfirmationspresent en gång. Och kommer in i guldsmedsaffären och så säger tjejen i disken där, korset har kommit väldigt i vår. Det är det som är problemet. Alltså, när det där blir någon slags symbol som vi klär i silver och ni vet alltihop, jag har inget problem med det. Men vi måste förstå laddningen i det här, att ta på sig sitt kors, det är att dö. Det är att lägga ner, det är att bli av med något. Det har med risker att göra. Det har med kapade förtöjningar och annullerade försäkringar om framtiden att göra. Att gå i tro, att ta på sig sitt kors är att i tro lita på att uppståndelsen ska äga rum. Men att inte kunna vara riktigt säker på det. Jag går i tro. Härom veckan när vi döpte Nomi här så sa jag att dopet äger rum just precis under det här korset. Att vara en döpt människa är att ha gått in under det här korset. Jag lägger ner mitt liv och jag uppstår till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Och det där är liksom på riktigt. Jag följer Jesus i döden för att också uppstå med honom. Att vara någons lärjunge, det är att gå in under en lärares påverkan. Men kallelsen till Jesus efterföljelse, det är inte bara någon slags liksom abstrakt etisk uppryckning, utan en kallelse som Jesus säger, alltså den kommer från Jesus, och det är en kallelse till Jesus. Han personligen ställer sig i människans väg. Och så säger han, följ. Inte statiskt, inte enligt en mall egentligen, utan följ mig. Det har med relation att göra. Koda om ditt liv från en tillvaro med dig själv i centrum till en tillvaro med Jesus från Nazaret som medelpunkt, som referens, som Herre. Gör min undervisning, säger han, till norm för ditt liv. Gör hela mitt liv till ditt mönster. I vers 23 stod det, och han sa till alla. Jag tror att det är viktigt. Det har vi sagt i den här kyrkan många gånger. Det är ingen överkurs som presenteras här. Ibland har vi lurats att tro det. Att kristen tro är väl någon slags liksom, amen. Ja, det är inte så noga. Och sen finns det några stycken som väljer att gå någon slags överkursväg, någon plusmeny på något sätt. Men det är inte det som beskrivs här, utan kallelsen att följa, den gäller varje människa, oavsett ålder, kön, hudfärg, ekonomi, status, sexuell läggning, religiös erfarenhet, personlighetstyp. Jag kan hålla på länge som helst. Alltså, han sa till alla. Man ställs inför Jesus och får liksom kallelsen. Ska du följa eller ska du inte följa? Och sen säger han, om någon vill. Det finns ingen manipulation i detta. Ea var inne förra veckan på att Jesus beter sig inte som en manipulativ telefonförsäljare. Ni vet att man tackar ja och blir lite osäker efterhand på vad man har sagt ja till. Allt sägs liksom inte. Och det lindas in och det krängs liksom. Jesus håller inte på så. Här öppnas för ett stort mått av frihet. Vill du? Det är inget tvång. Om du vill så är du välkommen. Här finns inga finstilta detaljer som håller på och diskvalificerar. Det är också väldigt modigt av Jesus. Han ställer sig och säger, om någon vill. Alltså, tänk, han vet ju inte riktigt vilka som kommer att nappa. Det är väldigt avspänt från Jesus sida. Alla är välkomna in i det här nya livet. Och i fråga om vem som ska svara ja verkar Jesus väldigt avspänd. Och så är det som att alltihopa vrider sig. Och så säger han, om någon vill så måste han. Det är samtidigt på liv och död. Det går inte, precis som Ea var inne på förra veckan, att säga ja till Jesus. Det är som att han ställer människor inför sig, och det är meningen att man ska liksom berätta vad man vill. Åhörarna har säkert sett någon som bär sitt kors till en avrättning. Och när man gör det kan man inte backa. Då kan man inte lita på sitt snygga, välordnade liv och sin riggade tillvaro. Då är allt dödsdömt. Och det är med den insatsen man börjar följa Jesus. Sen säger han att det där sker varje dag. Ett beslut att bli kristen. Vi hörde ju på vittnesbördet här innan från Linda att det kan ske vid en väldigt specifik tidpunkt. Jag vet att det finns en del här inne som har en sån berättelse. Jag kom till tro den och den dagen. Det hände något och Gud bröt in i mitt liv. Så är det för en del. För en del andra är det inte riktigt så tydligt, utan man rör sig mot Jesus under en process, eller man kanske alltid har trott. Poängen är inte riktigt det. För att spetsa till det kan man säga så här: det är inte superviktigt att veta när man är född, men det är avgörande att veta att man lever. Eller hur? När livet med Gud inleds så är det också ett slags varje dag beslut. Varje dag tar jag mitt kors på och följer. Det är noterbart att Petrus och de här andra unga männen, de har ju redan svarat ja på Jesu kallelse och börjat följa. Men här är det som att kallelsen behöver förnyas. Att varje dag ta sitt kors på handlar om att koda sitt liv. Att varje morgon i tro förlora sitt liv och börja följa Jesus för att vinna sitt liv. Att inte krampaktigt hålla fast vid sina prylar, sina planer, sitt ego och alltihopa det där. Utan att lägga ner det inför honom som önskar prägla livet med sitt liv och med sin undervisning. Sen kommer vers 26. När jag läser i 5 olika bibelkommentarer så duckar samtliga för den här versen. Men jag gör ett försök. Vad står det här? Det står så här: den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Vad ska vi göra med det? Är det så att om någon av er ungdomar här säger att ni tystnar i skolans kafeteria när chansen finns att säga att jag tror på Jesus, är det så att Jesus skäms för er då? Jag tror inte det. Jag tror inte det är poängen med den här texten. Eller någon av oss andra när vi sitter på släktmiddagen och någon börjar raljera över kristen tro och du duckar lite och går och tar lite mer sill och hoppas att samtalsämnet byter. Så här. Kommer Jesus att skämmas för dig i all evighet då? Jag tror inte det. Naturligtvis vill Gud hjälpa oss med frimodigheten. Men i sammanhanget här så tror inte jag att det är det Jesus försöker säga. Att blygas för Jesus, det är att vända sig bort från honom. Att blygas för Jesus, det är att inte tro att den här vägen som smakar förakt, lidande och död är en framkomlig väg. Det är att välja en annan Messias väg. Det är att blygas för honom. Om jag väljer att vinna mitt liv istället för att förlora det, att vända mig bort från Jesus och leva för mig själv, då har jag blygts för Jesus. Hela den här texten handlar om att vända sig om och börja följa honom. Och i det sammanhanget när Jesus talar om blygsel, då handlar det, anar jag, om att men jag gör inte det. Jag fortsätter på den här vägen därför att det smakar för mycket förakt. Det är Paulus inne på samma spår när han säger jag skäms inte för evangeliet, säger han. Jag tror inte att det handlar om frimodighet i skolkorridoren bara, utan det är något mycket djupare. Tror vi att Gud räddar världen på detta märkliga baklängesvis, eller skäms vi för det? Någonstans läste jag, den som inte vill vara hans lärjunge ska inte heller behandlas som en sådan. Då är vi tillbaka på vad man vill. Om du inte vill gå den här vägen, fine. Och så är det nu, som att Jesus står i den här kyrkan eller hos dig som sitter hemma vid skärmen eller radion med utsträckta händer framför alla oss. Och så säger han, kom och koda ditt liv i enlighet med den undervisning och det liv och det exempel som jag har gett. Och så säger han, det kommer att innebära en ny hållning till dina vänner, till dina fiender, en ny syn på beroende, på vem som är din försörjare, en ny idé om vem och vad du sätter ditt hopp till. Det kommer att innebära ett dramatiskt skifte kring frågor om yta och djup, synligt och osynligt, om du ska bygga ditt varumärke eller rota ditt rotsystem. Och så är det som att han kallar varje människa varje dag, ge upp ditt hyperindividualism, ge dig åt en gemenskap, ställ dig och hela ditt liv under Jesus från Nazaret och låt honom leda dig genom livet. Kort sagt, ta upp ditt kors och följ Jesus. Exakt hur ser det ut i varje människas liv? Ja, det kan vara lite olika. Men kallelsen till alla, den är bind dig vid honom. Dö från ditt eget. Dö från ett gudlöst liv. Ett bortvänt liv. Och bind din tillvaro med allt du är och allt du har kring Jesus från Nazaret. Endast då ska du vinna ditt liv. Amen. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för att du outtröttligt ställer dig i vår väg. Du kallar till efterföljelse. Du kallar till lydnad. Du kallar till överlåtelse. Tack att vi så långt vi kan se och förstå kan få lägga våra liv inför dig idag. Tack för mina vänner i den här kyrkrummet och vid radion och vid skärmen. Herre, kom oss till mötes. Låt oss höra din röst och ge oss mod att svara ja på den. Jag vill särskilt be för den här inne som aldrig har sagt sitt ja. Herre, kom och dra den människan till dig. Tack att du hör oss när vi ber. Amen.